Och vi vill nämna zodiakens 12 tecken och Israels 12 stammar, och rikta er uppmärksamhet på den mystiska innebörden i siffran 12 och antyda sambandet med de 12 strålar under vilka människors släktet kan grupperas. Många örter faller under någon av dessa 12 strålar. Detta är orsaken till att de vise i gamla tider upptäckte att det för varje sjukdom fanns en läkedomsort som vibrerade i överensstämmelse med motsvarande tal och färg och som hade magisk verkan. Ursprunget till många ålderdomliga bruk och magiska drycker kan spåras till denna kunskap. Nummer 3 och 4 är betydelsefulla tal när det gäller människan och de påverkar henne i allt vad hon gör. De geometriska symbolerna kvadraten och triangeln utgjorde en gång i ett dunkelt förflutet grunden för beräkningarna till världens konstruktion. Besinna innebörden i den tidlösa egyptiska pyramiden där den står som en matematisk symbol för livet självt. Nu måste vi göra en ny indelning av de 12 husen eller stammarna och de 12 strålarna som människosläktet vibrerar i samklang med. Denna gång delar vi upp dem i 4 grupper. Dessa är överraskande nog jord, luft, eld och vatten. I en avlägsen framtid när läkaren behandlar sin patient, kommer han först att ställa hans horoskop. Detta är inte så fantastiskt som det låter, utan fullaste allvar. Vi är i färd med att konstruera tabeller eller riktlinjer med vars hjälp människan en dag, om hon själv vill, skall kunna upptäcka orsaken till alla sjukdomar. Läkaren kommer att göra detta genom att ställa patientens horoskop, inte den vanliga sortens horoskop utan ett som når bortom det aktuella jordelivet, omfattande egots hela väsen och avslöjande de strålar efter vilka det har vibrerat under sina talrika inkarnationer. Man kommer med denna metod att upptäcka att alla sjukdomar kan inordnas under någon av de 4 ovanstående grupperna. Och när det framgår att patienten vibrerar efter ett visst tecken, jordens, vattnets, eldens eller luftens, så kommer ett lämpligt botemedel att finnas till hand som hör ihop med det givna tecknet, istället för den enhetliga medicin som nu ges åt alla och en var. Det kommer också att vara allmänt känt att människor som vibrerar i takt med ett visst tecken är utsatta för speciella sjukdomar och kan skyddas mot dem. Det är nu vår uppgift att redovisa de 12 områden eller punkter på människokroppen som bör utsättas för respektive strålning. Vi börjar med hjärtat och räknar upp dem i följande ordning. 1. Hjärtat. 2. Sköldkörteln. 3. Tåkottkörteln. 4. Hypofysen. 5. Mjälten. 6. Ryggradens bas. 7. Solarplexus. 8. Genitalorganen. 9 och 10. Båda händerna. 11 och 12. Båda fötterna. Det kan och skall en dag bli bevisat med hjälp av ett instrument att dessa 12 psykiska centra är mycket mottagliga för helande strålar. Det är visst och sant att människokroppen och den ande som håller på att vakna i denna kropp borde vara i stånd att bota sig själv utan hjälp utifrån, och dessutom att kunna attrahera och förmedla strålar för att hela andra människor. En del åkommor är emellertid så ytliga och obetydliga att de mycket väl kan behandlas med yttre metoder. Det förefaller enklare att behandla en inflammation med värmeomslagen med magnetisk eller andlig helling. Man kommer också att upptäcka att organen i kroppen står i förbindelse med respektive psykiska centra. Genom att till exempel behandla struppcentrat, sköldkörteln, med en viss färgstråle, som i sig endast är ett vibrationsknippe, följer en reaktion inte så mycket i strupen som i buken. Hypofysen är det centrum som behandlas vid mentala störningar. Epilepsi har länge jäckat den medicinska vetenskapen. Ni kanske inte blir förvånade när ni får höra att denna sjukdom har sitt ursprung i en bristande samordning mellan de psykiska kropparna, en brist som i sin tur har sin grund i någon andlig eller psykisk disharmoni mellan föräldrarna när barnet avlades. Jag undrar om ni inser vidden av det ansvar som det innebär att vara föräldrar. Det har sagts att fädernas missgärningar hemsöker barnen in till tredje och fjärde led. Det är kanske sant. Men talesättet har en djupare betydelse och kan ges en sannare tolkning. Människans synder skall hemsöka henne ända till hennes egen tredje eller fjärde inkarnation. För visst är våra tidigare inkarnationer fäder till de som följer senare. Den frågan skall ställas hur epilepsi kommer att botas. måste den alltid förbli en av dessa gåtfulla sjukdomar som påverkar den sjukes hela livssituation. Epilepsi kan botas endast om en justering av patientens psykiska kroppar kan komma till stånd genom att en förbindelse skapas mellan hypofysen och tåkottkörteln. När ett avbrott uppstår mellan dem kommer det epileptiska anfallet. Vi antyder med andra ord att den skruvar lös. När mekanismen glappar, just då inträffar krisen. Dra åt skruven eller ordna en fullständig överensstämmelse mellan de psykiska kropparna och ni botar fallet. Vi skulle vilja gruppera sjukdomarna under deras respektive tecken, jordens, luftens, eldens och vattnets, och föreslå lämpliga behandlingsmetoder. Samtidigt måste vi hålla i minnet och ta hänsyn till de tre sektioner som varje tecken är indelat i, nämligen mineralriket, djurriket och växtriket. Luftens tecken, de som tillhör denna grupp lider ofta av nervösa sjukdomar som verkar genom kroppens psykiska centra. Huvudet och ryggen drabbas oftast. Det psykiska centrum som i detta fall kan påverkas med bäst resultat brukar vara ryggradens bas. Eldens tecken, de patienter som hör hit brukar vara känslomässigt lättrörda, troligen disponerade för fixa idéer eller mentala rubbningar, inflammationer och febertillstånd. Behandlingen i alla dessa fall ska ske genom hypofysen och tåkottkörteln. Jordens tecken, flegmatiken bör inordnas under denna rubrik, en karaktärstyp som lagrar upp giftämnen i kroppen på grund av allmän tröghet och brister i de strömningar som jag talade om. Som följd härav utvecklas katarrer, förgiftningar och andra följdsjukdomar. Vattnets tecken, hur egendomligt det än kan låta, blir de som hör till detta tecken lätt utsatta för åkommor i de nedre delarna av kroppen, benen och fötterna. De som hör till detta tecken kan bäst botas genom psykisk eller magnetisk behandling. De som hör till eldens tecken reagerar positivt för färgstrålebehandling. De som är förbundna med luftens tecken är känsliga för andlig behandling. Och de som hör till jordens tecken står öppna för diet och mental behandling, sådan terapi till exempel som Christian Sintesterna bedriver, och metoder av liknande karaktär. Om människorna bara ville ta dessa vinkar ad notam, och det är ju bara fråga om antydningar. Om de ville anamma bara en bråkdel av dessa iakttagelser som generöst strömmar ut över en famlande medicinsk vetenskap, så skulle resultatet bli en exakt och vetenskaplig metod för universell healing, grundad på sann kunskap om människans fysiska, psykiska och andliga natur. Om människan bara vill det, kan healing bli en säker och exakt metod. Vi har nämnt behandling med örtmediciner. Det finns örter tillgängliga som överensstämmer med var och en av de 12 tecknen vad beträffar vibration och färg, och lämpliga örter kan väljas ut för att behandla de som hör till respektive eld, vatten, jord eller luftsymbolerna. Den rätta örtdrogen ska visa sig välgörande vid alla sjukdomsfall under det den orätta kan bli skadlig. Örter utvecklas enligt mycket klart fastställda lagar. Deras tillväxt beror inte uteslutande på klimat eller årstid. De tar form och karaktär av vissa strålar som styr livet på jorden inom mineral, växt och djurrikena. Det är av detta skäl som läkaren bör ha kännedom om sin patients astrologiska data, eftersom varje medicinalväxt kan inordnas under sitt eget tecken i zodiaken. En ört måste väljas som överensstämmer med sjukdomens art och med patienten. Någon som till exempel är född i lejonets uppgående tecken bör föreskrivas en ört som hör ihop med detta tal och denna stråle och varnas för en ört, dominerad av en främmande stråle. I enlighet härmed borde det vara möjligt att klassificera och katalogisera örtmediciner med nära nog fullständig precision. Behandling med örtmediciner uppfyller inte alla de krav som healingmetoden ställer. Patienten bör också behandlas av sin läkare enligt sitt tecken och sitt särskilda temperament. Astma är en sjukdom som härrör från nervsystemet. En sådan form av nervös reaktion eller störd rytm kan bli effektivt botad genom färgstrålebehandling om man använder den blå eller gröna strålen. Vi tror att astma kan räknas in bland de nervösa sjukdomarna och att den har ett psykiskt ursprung. Ibland hjälper magnetisk behandling. Det centrum som ska behandlas är solarplexus. Eftersom också matsmältningsrubbningar kan förekomma bör man här även uppmärksamma dieten. Många astmaattacker har förvärrats på grund av oförsiktighet med dieten. Bekymmer eller mentala rubbningar förebådar ofta att sådana attacker är i antågande. Avlägsna den mentala orsaken och astman försvinner. Av detta förstår ni lätt varför den blå strålen, den lugnande, som återställer frid och jämvikt är nödvändig här. Att inandas vissa droger är bara att behandla symptomet. Gå till roten med det onda, nämligen de psykiska störningarna, vilkas symptom vanligen koncentrerar sig omkring solarplexus. Barn som lider av astma brukar ärva den från moderns överansträngda nervsystem. Detta påstående kommer säkert att avvisas. Men icke desto mindre är det sant. Det är trösterikt att sjukdomen aldrig återkommer när själen vill ha renats. Cancer faller under jordens tecken, men inte alltid. Ibland uppkommer den därför att människan har brutit mot en mycket helig lag i någon föregående tillvaro, och sjukdomen kan vara en av de metoder som offret valt för att utplåna någon särskild synd. Den medicinska vetenskapen kommer att upptäcka att man måste behandla den etriska kroppen om man vill bota cancer. Terapin kommer att bestå av en intensiv behandling av den eteriska kroppen med en speciell drog eller ört. Vi nämner gentiana, stålört, som en av de mest effektiva. Ljusstrålebehandling är också värdefull och den pärlgrå strålen är en av de mest verksamma när man vill rena den eteriska kroppen. När den eteriska vävnad som bygger upp denna kropp blir avspänd och frigjord genom örtens eller ljusstrålens inverkan, bör en upplösning ske av cancerhärden i den fysiska kroppen. Fastän cancern visar sig i en bestämd del av kroppen, är den inte alltid lokalt avgränsad. Ofta kan en operation påskynda sjukdomsförloppet. Cancern transporteras runt med blodet och bygger upp ännu en sjukdomshärd. Låt mig besvara en annan fråga som kan formuleras sålunda. Om sjukdomar förs över via det övermedvetna, om i somliga fall egot bestämt har beslutat sig för att uthärda denna börda i en framtida inkarnation, hur kan då denna tro, eller sanning, försonas med de olika helingmetoder som nu skisseras? Ty om vissa själar, förutbestämda att lida, inte kan undgå sitt öde, hur kommer det sig då att varelser i andevärlden har tillåtelse att ge upplysningar som ska göra det möjligt att bota sjukdomar? Vi svarar, att det verkligen finns en lag om försoning genom lidande. Men allt eftersom människan utvecklas och blir mer andligt medveten, kan de hårda villkoren för att sona synden omvandlas. Människan kan utplåna sitt förflutna och konstruera om sin framtid genom den högre och finare fostran som blir en följd av den andliga segern över det lägre jaget. Ibland får vi tillfälle att studera en andlig läkare i arbete med sin patient. Behandlingen ger emellanåt inte något resultat, därför att patienten inte lyckas ta emot. I somliga av dessa fall ingriper inte ens de stora mästarna, som har omsorg om mänskligheten, eftersom de vet att själen endast genom egna ansträngningar och strävanden, genom att uppnå herrevälde över sig själv, kan omvandla sitt eget mörka arv. Låt oss komma ihåg vad Jesus sade. Dina synder är dig förlåtna. Gå, och synda icke mer. Kristi närvaro och gudomliga kraft kan åstadkomma till och med detta, om den förvillade själen endast och allenast vill söka vinna honom genom seger över sig själv. Alla sjukdomar kan botas och kommer en dag att bli utplånade. Det sker när mänskligheten av fri vilja och i full ändräkt kommer till den levande gudens tempel för att motta det rena, vita ljus, den sanning och den levande kärlek som strömmar ut från den eviges innersta och som är livets vatten. Då skall ingen gråt och klagan vara mer, endast den fullkomnade människan. Liksom sann lycka endast kan förtjänas, måste också människan göra sig förtjänt av fullkomlig hälsa och harmoni mellan alla sina inre kroppar. Ingen behöver pinas i lidandets eld för att lära känna Gud. Människan kan finna Gud på ett mycket enklare sätt, genom hjärtats frid, genom glädje. Detta är den sista vägsträckan i riktning mot Gud, eftersom människan först måste lära sig självförnekelse och självövervinnelse. Men vägen ligger öppen. Här snuddar vi åter vid gott och ont, vid det positiva och det negativa, vid smärta och glädje. Människan kan själv bestämma vilken väg hon vill gå, till vänster eller till höger. Hon kan återvända till Fadern antingen genom egen strävan eller genom någon form av syndens bittra försoning. Faderns armar är alltid utsträckta och väntar på sitt barn. Vi har sagt att hela mänskligheten kan ordnas in i grupper under 4 symboler, eld, luft, jord och vatten. Horoskopet ska göra det möjligt för läkaren att placera sina patienter i rätt grupp. Läkaren kan naturligtvis göra indelningen med hjälp av intuition eller sitt sjätte sinne. Men den mest vetenskapliga metoden är faktiskt att ställa horoskop och därigenom komma underfund med den exakta tidpunkten för deras födelse. För några månader sedan fick ni en beskrivning av de strålar under vilkas inflytande jag själv föddes. Denna ovanliga konstellation förorsakade mig svårigheter både under mitt liv på jorden och omedelbart efter döden, som ni nog minns. Vi skulle kunna säga att all sjukdom i grunden beror på störd rytm, på avbrutna vibrationer. De 12 strålarna håller mänskligheten liksom i ett järngrepp. Hos dem har man att söka hemligheten med människans hälsa. När man lär sig mer om dem blir livet enklare. Mycket av stressen och spänningen kommer att försvinna, liksom gåtfulla sjukdomar som läkarvetenskapen förgäves anstränger sig att kartlägga och finna botemedel för. Detta beror på människans störda förbindelser med de magnetiska och universella krafter som hon lever mitt ibland. Somliga människor kommer kanske att göra när av detta och säga: struntprat, vi förstår utmärkt bra hur vi ska behandla kroppen. Mina vänner, det gör ni inte. Ni har inte ens börjat komma underfund med människans fysiska kropp. Läkarvetenskapen måste gå längre ut på fältet, öppna sina portar vidare. Ja, visst har kirurgin blivit en hög konst som resulterar i anmärkningsvärda resultat. Och när det gäller olyckor som medför sönderslitna vävnader och brutna ben har kirurgin sin givna plats. Men till och med denna konst ska en dag bli ersatt av något annat. Hittills har vi talat om sjukdomar, gemensamma för hela mänskligheten, men inte om de som kallas infektioner. Med tanke på vad vi har sagt om ursprunget till många sjukdomar via övermedvetandet, måste det verka förvirrande att en infektion kan sprida sig som en vådeld utan synbar orsak genom ett samhälle. Och ändå visar sig somliga människor immuna mot dem. Bland dessa finner man kristianscientisterna, som på så sätt demonstrerar att människans dagsmedvetande har en viss kontroll över situationen. Kristianscientisten skyddar sig inte bara genom mental aktivitet, utan huvudsakligen därför att han har kommit fram till en punkt i sin utveckling när han inte längre behöver denna särskilda form av erfarenhet. Den är därför inte längre aktuell för hans del. Vi påstår att folk som blir utsatta för infektionssjukdomar är mogna för denna särskilda form av erfarenhet och har en läxa att lära sig genom dem. Detta är nog inte många ense med oss om och kommer säkert att fråga varför små barn ska behöva bli infekterade. Borde inte deras oskyldiga sinne vara ett skydd? För att klarlägga underliggande orsaker till fysiska sjukdomar överhuvudtaget, måste vi överblicka ett vidsträckt område. Åter antyder vi att barnet kommer förberett på vissa erfarenheter, som kanske tar sig uttryck i sjukdom eller lidande. Eller i god hälsa och ett lyckligt liv och alla de olika växlingar som ska till för att forma en människas liv och karaktär. Men smittosamma sjukdomar är inte något nödvändigt ont. I det långa loppet, när man bättre förstår de andliga lagarna, kommer infektioner att försvinna. Och inte ens nu behövde någon lida av dem om han visste hur han ska skydda sig. Livet i kroppens celler, som styrs både av det medvetna och det undermedvetna, kan ställas till ansvar för dessa invasioner. Om ett tillräckligt starkt motstånd mobiliseras genom en sund medveten och undermedveten tankeverksamhet kommer kroppens celler att slå fienden tillbaka. Därför bör ett barn öva sig att tänka rätt från början. Barnets uppfostran ska inte börja vid 7 års ålder, utan vid födelsen. Föräldrar måste inse att ett barn införlivar goda eller skadliga tankar i själva sitt väsen från atmosfären, från omgivningen, från föräldrarnas, släktingarnas och vännernas aura. Ett barn, från början närt med positiva tankar, får hälsans bröd till föda och kommer att trivas och må bra både fysiskt, psykiskt och själsligt, och stå emot allt skadligt, från vilken källa det än dyker upp. Dessa fakta om fysisk och psykisk barnavård kommer så småningom att klarna. Inom kort måste den mänskliga familjen inse sitt ansvar för de unga själar som anförtrotts i deras vård och genom denna insikt också vakna upp för det ansvar den bär för hela samhället. Vi har tidigare talat om den störda rytm eller de avbrutna vibrationer i människans fysiska kropp som kan förorsaka en för tidig död. Ni kan också tillämpa samma lag om störd rytm på hela den mänskliga familjen, både på individen enskilt eller kollektivt, och på världen i sin helhet. Låt oss hejda oss här och tänka efter, ty detta är av oerhörd vikt. Måste inte denna störda rytm eller denna disharmoni göra sinnet sjukt och åstadkomma ett moraliskt fördärv som kan angripa nationer och en hel värld? Så måste det vara. Det är redan på väg. Världen blir allt sjukare. I detta år 1932 är den nästan dödssjuk. Vi skulle misströsta om vi inte kände till de väldiga andliga krafter som ännu kan rädda människosläktet, om människorna vill bli räddade. Vad som mest av allt är av nöden nu, är att alla folk, alla nationer blir helade och återvinner sin hälsa. Bed till Gud att så sker. Samförstånd mellan folken. Vi vill om och om igen understryka behovet av ett samfällt broderskap mellan människor och mellan nationer. Mänskligheten kan inte rädda sig undan ett slutligt sammanbrott om den inte i sin helhet vaknar upp och anpassar sitt liv efter det faktum att den lever, rör sig och har sin varelse i en universell, andlig kraft som ständigt uppehåller allt. Men låt oss inte förlora modet. Det är verkligen sant att uppfattningen om vad som är betydelsefullt i livet en dag kommer att omvärderas radikalt. Måtte tillståndet i världen förändras på grund härav. Ty människan kommer i nära framtid att tvingas igenom lidanden och umbäranden för att de ska förmås att söka sig fram till denna djupare verklighet, den enda som kan hålla henne uppe. Det verkar så enkelt att berätta för människorna om denna sanning som finns överallt och i allting. Men hur komplicerad och irriterande är inte denna fråga för den världsligt sinnade? Här i andevärlden kommer alla själar till slut ändå fram till denna insikt och är endast allt för tacksamma över att få bli delaktiga av och att leva trygga inom det universella broderskapets hägn. Ingen annan möjlighet att överleva står öppen för världen. För närvarande lever nationerna under ömsesidig misstro och fruktan. Ingen vill ge vika, alla är rädda för alla. Inom affärsvärlden slåss nästan varenda människa mot sina likar för att komma över och behålla för sig själv sitt eget lilla korn. Vad leder allt detta till för mänskligheten? Säkerligen inte till trygghet eller bestående lycka, utan till en snar ödeläggelse av allt som kulturen mödosamt byggt upp. Men hoppet är inte ute. I kommande tider skall vi få se mänskligheten upphöjd och förädlad. En vision av sant broderskap kommer snart att manifestera sig för att upplyfta människornas hjärtan. Människosjälen kommer då att fatta att allt liv, hennes eget och alla andras, är omslutet av ett väsen av ren kärlek. Och det kommer att gå upp för henne att också hennes fysiska liv pulserar i takt med detta tillvarons hjärta. Hon kommer att förstå att hon inte kan skada sin broder utan att själv lida motsvarande skada. Ty att hata någon människa eller börja krig mot någon nation är att börja krig mot sig själv. Att dräpa någon annan innebär för dråparen att han dräper sig själv andligen. Därför är det också sagt, den som lyfter sitt svärd mot andra, hans kalm är svärd förgås. Framtidens nya människa kommer att veta, att hon inte kan dra ett andetag, inte tänka en tanke utan att det återverkar över hela världen. Hon kommer att veta, att döden aldrig kan få sista ordet i Guds universum, att när människan väl en gång förstår sin egen art och Guds natur, så har döden för henne mistat sin udd både i himlen och på jorden. För den nya människan finns varken begynnelse eller slut. Hon kommer att uppleva livets oändliga, pulserande rytm och utveckling, som i evighet håller människosjälen inom sitt attraktionsfält. Om hon bryter mot en enda av Guds lagar, om hon vanhelgar en enda av hans sanningar, så återverkar du på alla människors välfärd. Men det är sant, motgångar måste förena människorna innan världen vinner denna frälsning. Idag bevittnar vi den ödeläggelse på er jord som materialismen dragit med sig. Detta är döden, döden genom materialism, och början till materialismens undergång. Materialismen får en svår död, härav de lidanden som måste komma. Hur skulle det kunna vara annorlunda när människan har dykat mammon så länge och till sådant övermått? Men efter svåra lidanden ser vi en ny födelse, gryningen till en ny strålande dag då människan kommer att förstå och erkänna den andliga verkligheten. En andlig grund ska läggas för samhällslivet, inom varje konstart, inom varje gren av kulturlivet, inom vetenskapen, statskonsten och religionen skall människan inspireras och ledas från visdomens salar. Jag skulle kunna berätta mycket mer om detta universella broderskap. Men ganska få kommer att förstå meningen med dessa mina ord. Ty de flesta människor har fått lära sig från barndomen att slå sig fram, att ta ut sin rätt på andras bekostnad, till och med om de tillintetgör sin granne. Människan har hyst den felaktiga föreställningen att livets mening är att hon skall berika sig själv. Till varje pris måste hon vara överlägsen alla andra för att behärska livet och sin medbroder. Den som följer denna livsprincip syndar i varje ögonblick mot broderskapets kosmiska lag. En människa som endast söker egen vinning bryter mot alla lagar. Och så länge alla människor trampar på i samma spår kan resultatet endast bli en sjuk kropp och en sjuk själ, kaos, lidande och krig. Endast hon som känner den oändliga och aldrig vilande kärlekens makt istället för att genomdriva sina egna intressen, endast hon är en verkligt stor människa. Varje själ måste förlora sitt liv för att vinna det. Ingen kommer någonsin att upptäcka Gud så länge hon hyser den felaktiga föreställningen att hon kan nå fullkomning av egen kraft och genom egen förtjänst. När själen kommer till insikt om sin själviskhet och därefter kastat den av sig, måste hon genomgå ett avgörande prov och låta all jagkänsla försvinna. Den måste då uthärda att ställas ansikte mot ansikte med en avgrund av mörker och ett skenbart utslocknande. En enda trängtan måste uppehålla den vanmärkningaktiga själen, att ge vika, att underkasta sig, att utarmas, att offra varje tillstymmelse av sig själv, så att den kan uppgå i den oändliga och eviga kärleken, som är Gud. En sådan underkastelse innebär aldrig ett utslocknande, det är en utvidgning, en expansion. För när människan når den punkt där hennes kärlek till Gud blir så överväldigande att hennes enda önskan är att få uppgå i honom, då kan denna kärlek dra Gud till henne och gudomligheten uppenbara sig för henne. Efter detta är varje människa gudelik i hennes ögon. Hon ser Gud i allt. Den människa som vill förstå allting och leva i universellt broderskap med allt måste sannerligen som Jesus sade, lämna allt och följ mig. Hon måste utplåna sig själv för att nå fram till den universella osjälviskheten, som är Gud. I ett sådant oerhört ögonblick som detta blir människan inte bara ett med Gud utan också ett med sig själv och med alla andra varelser. Detta är samstämdhet, att vara ett med Gud. Sådan är innebörden av människans broderskap. Så länge människan strävar efter personlig vinning eller makt över andra, sitter hon fängslad i sin egen sorg och bedrövelse och kan inte komma vidare. Men den dag skall komma då mänskligheten strävar framåt mot en fullbordan, då harmoni och broderskärlek skall råda mellan individer och folk. Själens mödor, dess utveckling och framåtskridande skall en dag föra henne till detta slutmål, ett enda osjälviskt uppsåt och inte ett annat än kärlek vida omkring i världen. Endast en enda sann religion existerar, endast en enda verklighet bortom alla former, övertygelser, sekter, trosbekännelser och ceremonier. Det är en universell religion, fri från geografiska begränsningar och konventionella hänsyn eller fördomar. Den har bara ett namn. Det namnet kan fattas av varje människa, vit, svart, gul eller röd, av varje man, kvinna och barn, av fyrfotdjur och fåglar. Av träd och blommor, av varje väsen i vilket Gud har blåst in sin anda. Det sanna broderskapets religion har bara en innebörd och ett namn, och det är kärlek. En sådan kärlek som denna måste med visshet bli förverkligad. Kärleken kommer att lära religionerna på jorden att former och ceremonier, trosbekännelser och lärosatser tjänar till intet utan den levande anden. Allt som existerar vittnar om andens kraft. Människorna är av olika raser och har skilda trosföreställningar. Låt var och en bli salig på sitt sätt. Men alla måste slutligen erkänna och böja sig inför skaparens gränslösa kärlek. Då, om inte förr, skall människan erfara att den som tjänar människorna också tjänar Gud. Inte förrän på denna stora dag kommer jorden att befrias från döden. Då är människans fysiska kropp inte längre underkastad dödens härvälde, den blir omvandlad. Det är verkligen sant att synd betyder död, och syndens lön är döden. Bokstavligen, synden för med visshet med sig död i någon form. men kärlek, vis och ren och sann, skänker evigt liv. Varje ord av den store mästaren genljuder av sanning genom århundradena, de som har förflutit och de som skall komma. Efterord. Sådant var budskapet. Den personlighet som talade genom minsta äger en insikt, en uttrycksförmåga och en litterär stil helt främmande för mediet.